Psaltaren. Vi ska inte ta igenom hela Psaltaren ikväll. Jag ska bara smaka lite grann på den, och så kommer jag att fortsätta lite grann nästa onsdag om ni kommer då. Kanske onsdagen därpå också, om ni orkar vara med den gången med. Och så får vi liksom, ja, jag höll på att säga, suga på den här boken, den här karamellen, som är något så ljuvlig för oss att få del utav, med all dess välsignelse. Ordspråksboken ska vi tala om lite senare. Den lär oss om relationerna med varandra. Och det är väldigt betydelsefullt att vi lär oss att leva i rätt relation till vår omgivning. Och Ordspråksbokens 30 kapitel är lagom att läsa ett kapitel om dagen. När vi kommer till 1 mars kan du ju börja med det. Så upplever du precis hur du kan umgås med människor. Och jag har en god vän som har lärt sig memorera hela Ordspråksboken. Jag ska be honom lära mig det också. För att jag tror att vi behöver det. Men Psaltaren, den lär oss då hur vi umgås med Gud. Och det är ju också där så oerhört viktigt. För där har vi ju hela vårt kristna liv, så är det relationen till vår nästa och relationen till Gud. Och läser man 5 psalmer om dagen, så läser man den på 30 dagar, alltså på en månad. Jag har faktiskt goda vänner som läser ett kapitel i Ordspråksboken och 5 psalmer om dagen. Men så är det också verkliga gudsmänniskor. Det är människor som jag ser upp till och som Gud använder rikligen till välsignelse. Det där att lära sig att leva livet på rätt sätt, men också lära sig att umgås med Gud. Lovprisningarnas bok. Nyckelversen, det är den här: ge åt Herren hans namns ära, tillbe honom i helig skryt. Ni vet att den här boken, den användes ju mycket i gamla Israel. Den användes i den första kristna församlingen. Vi läser om hur Jesus sjöng lovsång med sina lärjungar, och Paulus citerar ofta psalmer. Och en biskop som levde för länge sedan, som heter Athanasius, han skriver så här, och det tyckte jag var rätt så fint att skriva av det: i denna bok finner du människans hela liv avbildat. För alla tillfällen skall du här finna lärdom. Psalmerna skall ge dig ord med vilka du kan föra saken fram inför Gud. Alltså, här möter vi människor som talar till Gud. Och då tänker man säga, ja, men här finns så mycket av förbannelser. Men det är inte mot personliga fiender, utan det är mot Guds fiender, de som står emot Guds verk. Och det är det som vi möter som ett genomgående tema i många av psalmerna. Då skrev jag av lite grann ur en bok här. Följande typer av psalmer. Du kommer att känna igen dem. Profetiska psalmer. Messianska psalmer. Som talar om Jesus. Och talar profetiskt. Jag kommer att uppehålla mig lite grann vid det längre fram. Lärosalmer. Som undervisar oss. Bönesalmer. Du förstår att om du någon gång känner att du inte kan bedja. Jag vet inte om du har känt det så någon gång. Men då kan du läsa en bönesalm i Psaltaren. Det är så underbart skönt att läsa detta helgade ord i bön till Gud. Där finns klagosalmer och där finns botsalmer. Där finns tröstesalmer och där finns lovprisningssalmer. Det här, det kommer vi ju inte ihåg. Men vi kan komma ihåg en sak, och det är bönen Fader vår. Och man kan också indela psalmerna efter de 7 bönepunkterna i Herrens bön. Helgat var det ditt namn, Där har vi tacksägelse och lovsalmerna. Tillkomme ditt rike. Där har vi kungasalmerna. Messianske kungen. Ske din vilja. Det är läro- och trossalmer. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Salmer som talar om Herrens omsorg. Förlåt oss våra skulder. Vad är det? Botsalmerna. Inled oss icke i frestelse. Ja, det finns många salmer om frestelser och faror och beskydd för dem. Fräls oss ifrån ondo. Det har vi klagosalmerna. Så du märker vilken bredd de här salmerna har. Människor som talar med Gud. Ja, gå med allt till Gud i bön. Det här var ju också Israels nationalhymn i den här sångboken. Och vi kan indela dem på flera olika sätt. Man kan indela dem i 5 olika böcker. Och de återkommer jag till lite senare. Och jag närmast kommer att uppehålla mig en stund vid här ikväll. Det är vad man kallar den första boken. De 41 psalmerna. Som ju är skrivna av David utom den första psalmen. Vad som är intressant att tänka på. Det är att vi möter Jesus Kristus i psaltaren. Och det här det tänker vi inte på. Jag möter gång efter annan det här att Gamla testamentet är inte för vår tid. Och Gamla testamentet är inte aktuellt värde. Och det är ju bara på senare tid som man har fört in Gamla testamentet i predikotexterna. I kyrkoårets olika predikotexter. Och många menar att det är ingenting som man kan predika över. Men låt oss ha klart för oss att Nya testamentet ligger dolt här i Gamla testamentet. Medan vi förstår Gamla testamentet när vi läser det nya. Och jag önskar att ungdomar, jag önskar att alla ska bli förtrogna med de här bibelböckerna. Med Gamla testamentet. För det för en in i ett väldigt rikt liv när man lär sig vad de här handlar om. Av de mer än 70 nytestamentliga citaten som finns från ur 40 olika psalmer så handlar omkring 50 om Jesus Kristus och hans lidande, hans död och hans uppståndelse och hur evangeliet når till alla folk. Men så här ska jag säga en gång till. Av de 70 nytestamentliga citat som finns från 40 olika psalmer i Psaltaren så handlar mer än 50 om Kristi lidande, död, uppståndelse och om evangeliets utbredande till alla folk. Och då skriver Fjällstedt så här. I psalmerna har vi både frälsarens och församlingens inre liv för oss framställt såsom i en klar och härlig spegel. I denna spegel får vi skåda rätt djupt in i vår Jesu heliga, kärleksfulla hjärta. Så skrev Fjällstedt. Så därför så ska vi läsa Psaltaren. Därför att den betyder så mycket för oss och där skådar vi in i församlingens liv. Och där lär vi känna Jesu hjärta. Ni vet, Jesus säger så här. Allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Så säger Jesus. Så den urkristna skrifttolkningen, den utgick till en betydande del från psalmerna. Och vi kanske till och med kan hinna läsa lite grann här. Om Jesu profetiska tjänst. Så står det här. I psalm 22, den 23 versen, så står det så här. Då ska jag förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag prisa dig. När vi tänker på den 22 salmen så kommer jag att uppehålla mig lite grann vid den längre fram. Den talar mycket och talar nästan helt om Jesus och här om hans profetiska tjänst. För den här salmen, den handlar egentligen om korset. I den 40:e salmen så läser vi i den 8:e versen. Och tycker det är jobbigt att slå upp det så behöver du inte göra det, för jag kommer bara att läsa den här versen. Därför säger jag, se jag kommer, i bokrullen är skrivet vad jag ska göra. Vad skulle han göra? Ja, det som det talas om i Hebreerbrevet, det 10:e kapitlet, den 5-6 versen, där står det här citerat. Och där talas om Jesu översprästliga tjänst. Vi har om hans konungsliga tjänst och vi har om hans lidande och också om hans uppståndelse. Och det har vi i den 16:e salmen, så står det om hans uppståndelse. Jag ska återkomma lite, ja förresten, jag tar det på en gång. Om den 22:a salmen och allt vad den innehåller. För där är verkligen en korsets psalm. Och för många av er är det här precis välkänt alltsammans. Men vi ska ändå läsa det. Om du nu slår upp den 22:a psalmen och sen slår upp Lukas evangeliet, eller du kan exempelvis ta Matteus evangeliet först, det 27:e kapitlet. Och så håller vi då märke mellan det, ja. Psalm 22, korsets psalm, som kan ha avslutats med ordet det är fullbordat, egentligen efter vad man framhåller. Och om vi då läser den första versen i den 22:a psalmen, så står det: min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. I det 27:e kapitlet, där läser vi Matteus evangeliet i den 46:e versen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani, vilket betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Det var inte bara att Jesus citerade den 22:a psalmen, utan när den 22:a psalmen skrevs så var det en messiansk psalm, en profetisk psalm som har kommit att kallas korsets psalm, därför att den egentligen skildrar Golgata drama. Om vi då läser den 9:e versen i det 22:a psalmen. Befall dig åt Herren, han må befria honom, han må rädda honom, ty han har ju behag till honom. Så står det i det 43:e versen i Matteus 27. Han har satt sin lit till Gud, nu får Gud rädda honom om han bryr sig om honom. Precis samma ord som kommer igen. I verserna 7 och 8 i psalm 22 läser vi: men jag är en mask och inte en människa, tillvare nära bland män, föraktad av folket. Alla som ser mig smädar mig. De spärrar upp munnen, de skakar huvudet. Och då läser vi i Lukas evangeliet, det 23 kapitlet. Och vill du slå upp det så gör det, annars kan du bara lyssna när jag läser det. Lukas 23, den 35 och 36 versen. Och då ser du att det är precis samma sak. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade: andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv om han är Guds
Messias, den utvalde.
Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sade: om du är judarnas kung, så hjälp dig själv. Precis samma sak. I den 19 versen i salmen: de delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Går vi tillbaka till Matteus igen, i det 27 kapitlet, den 35 versen. När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem. Och när jag läser det här, ja, vi kunde fortsätta också läsa den 28-29 versen i salmen: alla jordens ändar ska betänka det och omvända sig till Herren. Hedningarnas alla släkter ska tillbe inför dig. Ty riket är Herrens och han råder över hedningarna. Och då kan vi slå upp första Korintsebrevet och läsa det 15 kapitlet. Den 23 versen jag läser några följande. Första Korintsebrevet 15. Men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst det som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft. Ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Hedningarnas alla släkter skall tillbe inför dig. Ty riket är Herrens och han råder över hedningarna. Där möter vi korsets psalm, där allt sammans finns från Golgatadraman. Och låt mig uppehålla mig vid det här en liten stund till. Och då läser vi den 15 versen i psalm 22. Jag är lik vatten som utgjuts, alla mina leder har skilts åt, mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt liv. Det talar om Jesu brustna hjärta. Och då kan du läsa i den 69 psalmen. Så här många olika bibelställen brukar vi inte läsa på onsdagskvällarna, men idag blir det extra mycket bläddrande i biblarna. Psalm 69, vers 21. Smälek har krossat mitt hjärta så att jag är vanmäktig. Jag väntade på medlidande, men där var inget. Och på tröstare, men jag fann ingen. Jesus dog av brustet hjärta. Det sades till och med av psalmisten. I den 16 versen i psalm 22. Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva. Min tunga häftar vid min gom. Och du lägger mig i dödens stoft. Det talar om törst. Jesus sa på korset: jag törstar. Den 17 versen. Ty hundar omger mig. De ondas hop har kringränt mig. Mina händer och fötter har de genomborrat. Det är korsfästelsen. Det grymma romerska straffet, som ju inte var känt på psalmistens tid, men en profetisk psalm. Den nionde versen tror jag redan jag har läst, som också motsvarar Jesu ord där han anbefaller sig åt Herren. Så möter vi då i saltaren Jesus Kristus själv i korsets salm. Och när jag läser sånt här och stannar inför det, då blir det ännu mer dyrbart för mig vad Guds ord betyder. Guds ord som är då sanning till punkt och pricka och kunde skriva profetiskt om vad som skulle hända många, många århundraden senare. Och då vet jag att varje enskilt löfte som jag får inom Guds ord är sånt som är sant. Och jag vet vad Guds ord talar om den här tidsålderns avslutning, det är sant. Vad Guds ord lär om församlingen, hur den ska fungera, det är sant. Vad Gud lär om den heliga ande som vi läser i apostlagärningarna, det är sant. För det är Guds ord som är höjt över allting. Och det är luttrat, det är rent, det är fullkomligt. Om jag nu talade om olika böcker i Saltaren, fem olika böcker, så talar de första, eller den första boken, om människans välsignelse, människans fall och upprättelse. Och här finner vi en bild av människan. Och jag läste på vår bönesamling igår på dagen den första psalmen, och jag ska läsa något ur den ikväll, och det blir den enda psalmen som ytterligare stannar inför i det här textavsnittet. Sann lycka. Då kan man gärna ställa, börja på att tala om så här, finns det lycka som inte är sann, som inte är äkta? Det är ungefär som det står i den 73:e psalmen, i den rubrik som fanns tidigare i den äldre översättningen. Det stod den frommes tröst vid ogudaktigas lycka. Och då gjorde jag alltid den här reflektionen: har den ogudaktige någon lycka? Det säger vi att människor är så olyckliga, men det är inte alla människor som är olyckliga. Det är många människor som lever utan Gud som har en väldigt lugnt och behagligt liv, och kommer att säga till dem att du vill lämna åt Gud så du blir lycklig. Jag är lycklig, helt lycklig som jag kan vara. De känner inte till de här begreppen. Sen kommer det tider när den där lyckan förgås och förgår, när den grumlas. Men det finns en lycka som också den ogudaktige kan uppleva. Men kan då den vara så verklig att den fromma själen skulle behöva någon tröst? Så det står som rubrik över en psalm: den frommes tröst vid den ogudaktigas lycka. Ja, vad var den frommes tröst? Ja, det var en psalm av Asaf här. När han kom till besinning, då såg han in i Guds heliga rådslut och såg vad slutet skulle vara den för en ogudaktige och vad slutet skulle vara för honom. Och då blir han lycklig och salig. Då säger han: dock förblir jag städs hos dig, och när jag har dig då frågar jag efter intet på jorden. Det var den sanna lyckan, och den möter vi här. Och jag läser: säll är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitter, utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Och allt vad han gör, det lyckas väl. Inte så de ogudaktiga, utan de är som agnar som vinden bortför. Därför skall de ogudaktiga inte bestå i domen, ej heller syndarna i det rättfärdigas församling. Ty Herren känner det rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås. Då finner vi att den här psalmen, den handlar om välsignelse. Och så talar det här avsnittet om fall och om upprättelse. Och där har vi en bild av hela människans situation. Hur det var från begynnelsen, hur det blev genom fallet, men också om upprättelse. hur vi alla har syndat i det saknade av härligheten från Gud, hur vi upplever frälsning och blir upprättade och förs tillbaka till lyckan och den sanna gemenskapen med Gud. Och det är ju det som hela Bibeln handlar om egentligen. Den sanna lyckan, gemenskapen med Gud. Ja, du får vänta till jag har talat färdigt. Så. Då talar vi om människans välsignelse. Säll är den som inte vandrar. Då talar jag om vad man inte ska göra och vad man ska göra och vad resultatet blir. Det blir ju en riktig predikan med tre punkter. Va? Bra. Vad man inte ska göra. Här står det, vandra i det ogudaktigas råd och träder in på syndares väg och ej heller sitter där bespottare sitter. Att inte vandra i det ogudaktigas råd, vad innebär det? Ja, låt oss tolka det så att man inte följer ogudaktigas råd eller lever på det ogudaktiga människors sätt. Man vandrar inte på den sätt. Man träder inte heller in på syndares väg. Man vandrar inte i den situationen. Man förblir inte där. Eller sitter där bespottare sitter. Det liksom accelererar här, va? Man träder in på en väg. Man vandrar på i deras råd och träder in på en väg. Eller sitter där bespottare sitter. Det här är liksom... Att sitta, då har man resignerat. Nej, inte ni som sitter här. Inte. Oh, nej. Men människor som sätter sig i ett sånt här sammanhang, det är en bild på att man låter livet gå precis som det är. Man frågar inte efter varken sitt eget eller andras bästa. Utan man är på en olycksalig väg när man sitter där. Och då står det vad man ska göra. Jo, man ska tänka på Herrens lag och ha sin lust i Herrens lag. Och det är det vi ska försöka inspirera varandra till i de här bibelstudierna, i våra predikningar. Att vi blir ett med Guds ord och att vi studerar Guds ord. Vad nya... Jag läste någonstans, man ska anteckna allt vad man läser, annars så kommer man inte ihåg det. Men så här tror jag läste att Guds ord mättar oss, men det gör oss törstiga. För du förstår, när man läser Guds ord, då blir man mättad av det goda. Men samtidigt så skapar det en törst efter mer. Har du upplevt det så? Och det är precis så det ska vara, att när ni lyssnar till ordets predikan och när ni läser Bibeln, då ska det mätta själen. Så att det ska komma en törst och längtan. Jag måste få mer och lyssna till mer utav det där. Och då skapas en lust till Herrens lag. En kärlek till hans ord. Och det är det som berikar vårt liv. För tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Och ni förstår, jag önskar att vi allesammans som går här i Citykyrkan ska vara troende. Det vill säga att tron växer sig starkare och starkare i våra liv. Och när tron finns i vårt inre, då är vi trygga vad som än möter. Och då är vi i andlig balans. Och då har vi glädje. Och glädje ger oss styrka. Och i denna gudsgemenskap genom Guds eget ord så växer kärleken fram. Och det är den som vi behöver. Vad är då resultatet? Jo, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Och allt vad han gör, det lyckas väl. Om det inte stod i Bibeln så skulle man säga det är väl i alla fall att ta i. För kan man komma i en situation där allt vad han gör det lyckas. Ett träd som är planterat i vattenbäckar. Den där levande gemenskapen med Herren. Men den levande gemenskapen med livets vattenflöde. Så att det bär frukt i rätt tid. Vars löv aldrig vissnar. Att bära frukt, att vara en fruktbärande kristen. Där andens frukt kommer till uttryck. Jag berörde det helt kort i söndags förmiddag. När jag talade om andedopsupplevelsen. Så kom vi in på det här att det inte bara med andens gåvor, med tungomålstalande och profeterande. Och det som står omtalat i första Korintherbrevet 12 och det 14 kapitlet. Utan också andens frukt som står omtalat i Galaterbrevet 5 och 22. Och som kommer till uttryck i första Korintherbrevet 13. Det är kanske det som är det primära med vår anduppfyllelse. Att bära frukt. Kärleken är andens frukt. Men så står det många olika benämningar där. Men det var som jag hörde någon säga att själva kärnan, det är kärleken. Sen är allt sammans det andra en följd utav det att jag har kärlek. Och det är att vara en fruktbärande kristen. Men hur ska det kunna stå det här? Allt vad han gör, det lyckas väl. Jo, i Kolosserbrevet står det så här. Att allt vad helst vi företar oss i ord eller gärning får vi företa oss i Jesu Kristi namn. Och så får vi tacka Gud Fadern genom honom. Och jag tror att där har vi den där parallellen. Om jag företar mig någonting i Jesu Kristi namn, då lyckas jag. Och då får jag anledning att tacka Gud Fadern genom honom. Vår vän vill höra en sång här. Jag ska sjunga för honom sen. Men vi får vänta lite grann till bibelstudiet är slut. Det finns en hemlighet här. Att lära sig att handla i Jesu namn. Att uppleva framgång i vad man gör. Och här hör det samman med vishet. Gud vill ge oss vishet. Och när vi kommer till ordspråksboken här, då kommer jag att tala en hel del om vishet. Och vad är vishet, frågar jag här om kvällen. Det är att göra allt på bästa sätt. Så när Gud får ge oss den vishet som vi saknar och vi ber till honom om, då kan vi göra allt på bästa sätt. Och ni förstår, vi misslyckas så många gånger. Men det ska vi egentligen inte behöva göra. Utan vi ska kunna leva i en situation där vi gör det ska lyckas. Vi ska vara framgångsrika. Och det är att ha vårt andliga liv att fungera. Framgångsrika i vår gärning. Det innebär inte i första hand att vi ska bli, vad ska jag säga, stjärnor och enormt rika och sådana där saker. Men uppleva en framgång i vad vi gör. Allt vad han gör, det lyckas väl. Om du då går lite, jag skulle kunna säga fortsätta här också. Att, så är det skillnaden med de ogudaktiga, att de går inte så. Utan de är som agnar som vinden bortför. Och där har vi motsatsförhållandet. Herren känner det rättfärdigas väg, men det ogudaktigas väg förgås. Om vi då fortsätter, så kommer vi in i den andra salmen, så möter vi något om människans uppror och fall. Och samma sak har vi det i den fjortonde salmen. Och de ska vi inte läsa, utan de kan du ju bara titta på när det står om människors ondska. Där har du det här fina början med den sanna lyckan. Så kommer människans uppror och människans fall. Men kommer du sen fram till den 16:e psalmen, så möter du där en förtröstansfull bön. Och i 17:e en oskyldig mans bön. Och så möter du i dessa psalmer gång efter annan fram till psalm 41. Människans välsignelse genom Jesus Kristus. För där har du de profetiska psalmerna, de messianska psalmerna, som kommer fram till den här psalmen i den 40:e psalmen, som är den sanna lovsången. Då har vi vandrat här från välsignelsen till nedgången, människans ondska, människans fall, människans uppror mot Gud. Psalm 22 med den korsfäste frälsaren. Den korsfäste frälsaren, där vi i den 22:a psalmen hade hela hans lidande beskrivet. Där möter du honom. Den 23:e psalmen möter du honom som den gode herden som tar hand om det sina när vi har upplevt frälsningen. Den 24:e psalmen, där möter du honom som den messianske konungen. Vem får gå upp på Herrens berg? Höjen på, gör portarna höga och dörrarna vida, att Aarons konung mår draga därin, i den 24:e psalmen. Och så går det fram genom dessa psalmer, människans välsignelser genom Kristus, till du kommer till psalm 40. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dy. Han ställde mina fötter på en klippa. Han gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det ska många se och bli häpna och ska förtrösta på Herren. Det är en messiansk psalm som vi ändå kan använda som en tillämpning på vår frälsningsupplevelse. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa. Han gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Har du då i 22:a psalmen en beskrivning av Golgata-dramat, så har du i den 40:e psalmen en levande skildring av frälsningsupplevelsen när något nytt kom in i människans liv. Och därför är det så intressant att få studera Saltaren och se att här kommer det oss nära. Vad var det jag citerade från Fjällstedt? I psalmerna har vi både frälsarens och församlingens inre liv för oss framställt, så som i en klar och härlig spegel. I denna spegel får vi skåda rätt djupt in i vår Jesu heliga, kärleksfulla hjärta. Så nu är det värt att läsa Saltaren. Den första boken, det är då Davids psalmer. Den andra boken, det är psalm 42 till och med 72. Den behandlar Israel. Och det är mycket intressant. Det är huvudsakligast psalmer utav David. Den tredje boken, som börjar med den 73:e psalmen som jag citerade, den har huvudsakligen Asaf-psalmer. Den fjärde boken, det är psalm 90 till och med 106. Det är anonyma psalmer. Och den femte boken, som är den sista, det är David och anonyma författare som står för dem. Och nu kan vi väl fortsätta att läsa åtminstone två böcker till, från psalm 42 till och med psalm 89. Så kan vi tala lite grann om Israel och templet, hur det är framställt i Saltaren. Och så kan vi den tredje onsdagen ta de andra två böckerna, där det talas om jorden och om Guds ord i denna fascinerande bibelbok. Och hjälp oss Herre att alltid ta vara på ditt ord, att lyssna på det och att läsa det och låta det bli mat för våra hjärtan, att vi blir mättade med de här goda rätterna som du ger oss, samtidigt som det skapar en törst för oss att uppleva mer utav dig. Nu ber vi att du ska vara med oss alla och välsigna och bevara oss och hjälp oss att gömma ditt ord i våra hjärtan. Amen.